Ditt liv betyder något för Gud. Det är temat för dagens predikan. Ditt liv betyder något för Gud. Det var semestertider. Vi befann oss för nästan 20 år sedan är det väl. På Rhodos, en vacker ö i Grekland, den grekiska övärlden. Och våra barn var små. Våran son, han var väl i 3 års ålder någonting, och våran dotter hade knappt fyllt 2. Och så var vi där med Fotolas föräldrar, min frus föräldrar, svärföräldrarna alltså. Och vi gick tillsammans i Gamla stan på Rhodos. Om några av er har varit där så vet ni hur mysigt det är att gå omkring där. Och vi hade jättetrevligt med familjen, vi hade ätit och vi hade njutit av dagen och solen strålade och det var riktigt, riktigt varmt och härligt så där som det är vid Medelhavet. Och sen så ställer vi oss vid ett skyltfönster och börjar prata, vi vuxna, och titta in i skyltfönstret, och så går det bara några korta sekunder, kanske 20-30 sekunder, och helt plötsligt så säger alla: var är Eleni någonstans, våran dotter? Och hon är helt försvunnen, denna lilla människa som knappt är 2 år. Hon har sprungit iväg och vi har inte märkt det på så kort tid. Så vi får ju lite hög puls, stressnivån går upp en aning och vi funderar på vad ska vi göra nu. Vi är ju 4, vi är jag och min fru och mina svärföräldrar, så vi går åt varsitt håll och skyndar oss för att se om vi kan hitta henne. Ingen hittar henne närmaste minuterna och helt plötsligt så känner vi att vi måste börja ropa. Så vi börjar ropa hennes namn och ingenting händer. Men en norsk familj hör ju att vi är svenskar och de hjälper oss att börja leta. Och så går det några minuter till och stressen är ganska hög, kan jag säga. Om man tänker den förfärliga tanken, tänk om vi är en person mindre som flyger hem till Sverige igen. Det är en obehaglig, mycket obehaglig tanke, särskilt när man har ett litet barn med sig. Och sen så efter en liten stund till så kommer den norska familjen med våran lilla dotter i famnen. Då hade hon gått in i en mörk gränd och klättrat upp på en motorcykel och satt sig på motorcykeln. Knappt 2 år gammal. Spännande. Undrar vem hon brås på. Ja, det är värt att fundera på. Och man blir så otroligt tacksam om man inser hur mycket en människa betyder. Eller hur? Och ni vet alla som har förlorat någon som ni älskar. En livskamrat, ett syskon, en förälder eller vad det är. Vad det betyder att förlora någon. Hur ont det gör. Och hur smärtsamt det är och hur det påverkar ditt liv. Och hur livet förändras av att bara en enda människa försvinner. Visst är det så? Och då tänker jag, för mig är det här en slags illustration på hur det är för Gud. Att bara en enda människa försvinner bort, tänker jag, påverkar Gud. Jag la upp en liten text igår kväll på sociala medier om Guds villkorslösa kärlek. Och då var det någon som sa att, jag hade med ett citat från Dag Hammarskjöld som sa, en FN-medarbetare som sa: jag är kärlet, Guds är drycken och Gud är den törstande. Och då var det någon som skrev: men Gud är väl suverän, inte törstar väl han efter oss? Och ändå tänker jag, jo, men jag tror att det är precis det han gör. Jag tycker att hela Bibeln är en berättelse om att Gud längtar efter oss. Jag tror inte på en Gud som, där suveräniteten innebär att han är oberörd av oss. Det vore förfärligt. Utan jag tror på en Gud som är suverän, absolut. Och han behöver oss inte, det håller jag med om. Men jag tror att det faktiskt gör ont i Guds hjärta när människor vandrar bort ifrån Gud. Det är gudstjänst i First Baptist Church i Atlanta och en av de pastorer som jag har lyssnat mycket på nätet, Charles Stanley, han ska predika. Han är hemma hos Jesus nu, han dog bara för någon månad sedan här. Det är en jättestor kyrka i USA, baptistkyrka med tusentals medlemmar. Och Charles var pastor där i kanske 50 års tid, nästan hela sitt vuxna liv. Och så berättar han i sin predikan om en väldigt tuff tid han gick igenom när han blev väldigt sjuk. Och han fick åka in akut 2 gånger på sjukhuset för att de skulle ta hand om honom och för att hjälpa honom med hans hälsa i den situation han är i. Andra gången han kommer in så sätter han sig på en stol, och då är det en sjuksköterska som har lagt en filt precis bredvid där han sätter sig, och han tittar snabbt på den och han anar det står något där, men han vänder bort blicken och så tittar han en gång till, och då ser han att den här kära sjuksköterskan, eller om det var någon annan, har broderat in på filten: "Your life matters to God." Your life matters to God. Ditt liv betyder något för Gud. Och det var ju precis exakt det han behövde i den här situationen när han kände sig så ensam, livet var så tufft och han var så sjuk. För Gud har varje människa ett oändligt högt värde, därför att alla av oss är skapade till Guds avbild. Och därför när aposteln Paulus ska försöka beskriva den kristna trons kärlek så säger han att man måste ana höjden och bredden och vidden och längden och djupet för att lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Har du varit på Karlstad universitet någon gång? Det finns ganska mycket böcker, ganska mycket litteratur, mängder av kunskaper man kan lära sig. Och så säger Paulus, hans kärlek är väldigare än all kunskap. I Nya testamentet, i grundtexten, så finns flera ord för kärlek. Eros till exempel, som betyder sexuell kärlek, eller phileo som betyder vänskaplig, broderlig, systerlig kärlek. Och så finns agape som är en osjälvisk, utgivande kärlek som kommer från Gud. Och det är så kärleken från Gud beskrivs gång på gång i Nya testamentet. Och därför tycker jag så mycket om när vi sjunger den här nyskrivna sången: "Vem kan förstå en kärlek så djup att du gav oss din son? Din kärlek är villkorslös, den är villkorslös, och ingen har älskat som du." Och det har jag sagt flera gånger senaste åren. Och så är det några av mina vänner som har sagt, inte här i kyrkan, ni är så snälla, men några av mina vänner har sagt: "Men är Guds kärlek verkligen villkorslös? Är du seriös? Är inte Guds kärlek villkorad?" Och då måste vi svara nej. Guds kärlek är inte villkorad. Det är klart att det finns löften i Bibeln som är villkorade. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, då ska du bli frälst. Alltså det börjar med om. Så det finns sådana löften i Bibeln. Men det finns också andra texter, som Romarbrevets 5:e kapitel, där Paulus skriver: "Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dör för oss medan vi ännu var syndare." Är du med? Vad är det för kärlek? Det är ju inte en villkorad kärlek. Om den vore villkorad så skulle det vara kört för allihop av oss. Inte en enda människa skulle kunna säga till Gud: "Jag är rättfärdig, så jag har aldrig syndat, jag har inte gjort några fel, aldrig tänkt någon dum tanke, aldrig sagt något elakt, aldrig gjort något som är fel mot dig, Gud." Det finns inga sådana människor. Ingen utom Jesus. Och vad betyder det? Det betyder att hans kärlek är ovillkorlig, villkorslös. Hans frälsning är inte ovillkorlig, villkorslös. Man behöver ta emot Jesus, men det är en annan sak. Är ni med? Så att Guds kärlek går inte att begränsa, men Guds frälsning, måste man säga, där behöver man också säga sitt ja. Men då tänker du kanske så här: men jag har ju gjort så mycket dumt i mitt liv. Kan Gud verkligen älska mig? Svaret är ja. Men jag bär ju på massa skuld och jag har ju gjort så många misstag. Kan Gud älska mig? Svaret är ja. Men det är ju så många människor som har gjort mig illa och sagt dåliga saker till mig om vad jag är och hur jag är och så. Kan Gud verkligen älska mig? Svaret är ja. Alltså det krävs inte massa saker för att Gud ska älska oss, utan Gud älskar oss för dem vi är, skapade till Guds avbild och likhet. Du är älskad av Gud för den du är. Är du med? Det är det som är den kristna trons budskap. Men det destruktiva, allt det destruktiva, Gud älskar dig sådan som du är. Karl Barth är en av de största teologerna som levde på 1900-talet. Han skrev nästan 10 000 sidor om den kristna trons teologi och tro. Och när han ställs inför frågan, vad är det viktigaste du har kommit fram till? När du har skrivit alla dessa texter och böcker om kristen tro, vad är det viktigaste som du har lärt dig? Då svarar han med en söndagsskolsång. Häftigt. Jesus loves me, that I know, for the Bible tells me so. Jesus älskar mig, det vet jag, eftersom Bibeln säger det. Nu läser vi Romarbrevet 8 och vers 31. Romarbrevet 8 och vers 31. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska inte han skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd, det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Vad är det för kärlek som Gud har? Ja, det är en ofattbar, oändlig, evig, stor, obegränsad kärlek till mänskligheten och till dig. Innan världen, innan universum existerar, så älskar Gud. Hur vet jag det? Jeremia 31. Men evig kärlek har jag älskat dig och därför låter jag min nåd vila över dig. Vad betyder det? Det betyder att det finns ingen början på Guds kärlek. Och det finns ingen paus i Guds kärlek och det finns ingen slut i Guds kärlek. Guds kärlek är evig. Den har alltid funnits och den kommer alltid att finnas. Om man ska förklara allra djupast vem Gud är i sitt allra innersta väsen, så gör aposteln Johannes det i texten som Cecilia läste med tre ord. Gud är kärlek. Och då är det just ordet agape, osjälvisk, utgivande kärlek från Gud, som är själva poängen. Det är en villkorslös, obegränsad, icke-diskriminerande kärlek till alla människor. Och det är därför vi också sjunger en annan sång, ni som är äldre. Hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig. Och hans kraft ingen människa utforskat än. Om man förenklar och generaliserar, finns det bara två sorters kärlek. Det ena är villkorad kärlek som vi vet mycket om i vår tid. Om du då ska, hela det här konceptet. Va? Om du gör allt jag ber om det. Om du lyckas med allt som jag säger till dig. Då kommer jag visa dig kärlek och respekt. Så kan människor säga. Om du lever upp till mina förväntningar. Om du gör det jag säger, då kommer jag att älska dig. Eller om du lyckas med din utbildning, vi kommer verkligen som föräldrar att visa dig kärlek. Eller du är så vacker så jag älskar dig. Du är så rik så jag älskar dig. Eller du har lyckats så bra på allt det du har satsat på nu så jag älskar dig verkligen. Det är förtjänad kärlek, villkorad kärlek. Kärlek som bygger på överenskommelser eller någon slags förtjänande av kärleken. Den andra formen av kärlek är villkorslös. Vad säger den? Den kärleken säger: jag älskar dig även om du misslyckas. Jag älskar dig även fast du har en miserabel bakgrund. Jag älskar dig trots att du har syndat. Jag älskar dig trots dina svagheter. Jag älskar dig trots det destruktiva som finns i ditt livsbagage eller i mitt livsbagage. Gud ser på mänskligheten med kärlekens blick, och det är vårt hopp. Och Paulus säger att han visar det genom att sända sin son Jesus Kristus. Han har bevisat sin kärlek till världen. Och det beror inte relationen på Gud, det beror inte på gärningar, utan det beror på Guds oförtjänta, ovillkorliga, icke förhandlingsbara nåd i Jesus Kristus. Det är grunden för tro. När Paulus ska beskriva vad detta handlar om i den här texten i Romarbrevet 8, så säger han fyra viktiga saker. Med fyra frågor ställer han allt på sin yttersta spets. Den första frågan är: om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Och svaret på den frågan är: ingen. Därför att Jesus Kristus har gjort allt för oss, och varför skulle han då inte skänka oss allt med honom? Den andra frågan är: vem kan anklaga Guds utvalda? Och svaret är: ingen. Därför att det är Guds son som benådar och frikänner oss. Gud älskar oss. Den tredje frågan är: vem kan döma oss skyldiga? Och svaret är: ingen. Därför att Kristus har dött för oss, och för att Gud sitter på tronen i himlen och Kristus manar gott för oss. Och den fjärde frågan är: vad kan skilja oss ifrån Guds kärlek? Och svaret är: inget kan skilja oss ifrån Guds kärlek, utan genom Jesus Kristus, säger Paulus, vinner vi en överväldigande seger i Jesus. Vad kan skilja oss från Guds kärlek? Och då räknar Paulus sen upp sju saker som skulle kunna skilja oss ifrån Kristus, ifrån Gud, från hans kärlek. Nöd, skriver han. Det är naturligtvis väldigt jobbigt att gå igenom och prövas. Men kan det skilja oss från Guds kärlek? Svaret är nej. Ångest, det är jobbigt att drabbas av. Ni som har varit med om det, ni vet det. Kan det skilja oss från Guds kärlek? Svaret är nej. Förföljelse då? På grund av tron, att man blir förföljd, kan man då bli skild ifrån Guds kärlek? Svaret är nej. Ångest, förföljelse, nöd, svält då? Det är naturligtvis fruktansvärt svårt att drabbas av att inte ha mat för dagen. Kan det skilja oss från Guds kärlek? Svaret är nej. Nakenhet, skriver Paulus, det måste väl vara ett exempel på fattigdom, utsatthet och livskris. Kan det skilja oss från Guds kärlek? Svaret är nej. Fara då? Ja, det är självklart obehagligt när man är rädd och kanske människor hotar en till livet eller vad det kan vara. Jag har varit på missionsresa i länder där jag ibland har varit rädd, för jag vet att här finns det inte religionsfrihet, här är det förbjudet att bli kristen och så vidare. Kan det skilja oss från Guds kärlek? Svaret är nej. Svärdet då? Är det en möjlighet att skilja oss med militär eller polis eller politisk makt som hotar oss med våld? Svaret är nej. Det finns ingenting som kan skilja oss ifrån Guds kärlek så länge vi vill ha med Gud att göra. Och så kommer Paulus till ett slags klimax i texten, och jag har redan läst den, jag har hört det. Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det är väldigt hoppfullt, eller hur? Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek så länge vi vill ha med Gud att göra. Vi älskar ju människor som är goda mot oss, eller hur? Det är väldigt lätt. Det är väldigt enkelt att någon som bjuder dig på mat, någon som säger de där varma orden, du är så underbar, vad fantastisk du är, vilken god mat du lagar, vad fint du sjunger, vilka fina kläder du har, du är en underbar människa, vad charmig du är, vad smart du är, vad begåvad du är, vilken talang du har, oj vad du är duktig. Ni vet, det är lätt att älska sådana människor. Men det är också tvärtom, eller hur? Att människor kan sluta att älska oss. Har du varit med om det? När människors kärlek tar slut, att man känner men det här går inte, det här funkar inte, vår relation, det här går inte. Det är smärtsamt, och så kan mänsklig kärlek också vara. Men det är en enorm skillnad mot Guds kärlek, som är en agape kärlek som aldrig någonsin kan ta slut. Gud är kärlek. Det betyder att Guds väsen kan inte förändras. Han kan inte sluta att älska dig. Och när du börjar förstå vad det betyder att vara älskad av den som har skapat himmel och jord, som är Herre i universum, så vänds ditt liv upp och ner. Helt plötsligt handlar det inte längre om jag, mig och mitt, utan om honom som sitter på tronen i evigheternas evighet. Och helt plötsligt inser jag inkluderad i den häftigaste berättelse som finns i hela världen. Det gör att det finns ett mening med ditt liv. Ett högre syfte än vad du någonsin kunde ana. En tanke från Gud själv om ditt liv. Han älskar dig, och han kan inte sluta att älska dig. Det är livsförvandlande att upptäcka det. Och jag tänker också att det är en slags terapi för oss. Vi människor skadas och såras ibland, och ibland behöver vi själavård eller samtal med en psykolog eller en terapeut eller en läkare eller en vän kanske, eller en förälder. Behöver hjälp för att läka. Och så tänker jag att det mest läkande som en människa kan få höra i hela sitt liv är att Gud älskar dig med en obegränsad, trofast, evig kärlek som aldrig någonsin kan ta slut. Det är en oförtjänt gåva som du får av nåd, därför att Gud älskar dig och han har bevisat det med sin son på korset. En av de som gjorde den mest dramatiska resorna till Gud i kristenhetens historia, han hette Augustinus. Han var en briljant filosof och teolog som levde i Nordafrika och i Italien. Och han har en kristen mamma, hans pappa är inte kristen. Och därför har han en väldig brottning i sitt liv, hur han ska göra. Han går in först i någon liten sektgrupp som heter Manikéer. Och sen så dras han till alla de här briljanta människorna som finns i Rom. Intellektuella människor i Milano och allt vad det är. Och han läser och utbildar sig, och hans föräldrar får hjälp att få ihop pengar. Så till slut så har han pengar att resa för att utbilda sig och vara bland de stora giganterna och lyssna på de smartaste människorna i denna tid, de mest belästa som finns. Och det är en enorm värld som öppnar sig för honom, och enorma frestelser, och alla dessa kvinnor som han ser, och all skönhet och alla stora tankar. Och han gör det ena efter det andra i sitt liv som faktiskt är ganska destruktivt. Men sen så hittar han till slut fram till Gud. När han är i Milano och han har blivit utbildad och nu är han professor, så hör han Ambrosius predika evangeliet. Och Ambrosius är fullkomligt briljant på att predika evangelium, lika beläst som Augustinus. Och när han hör evangeliet på det här sättet så öppnar han sitt hjärta, och han får ett tilltal från Gud när han sitter hemma i sin trädgård, öppnar och läser. Och han läser texten om lev inte i orger och liksom brutala grejer, utan vänd dig till Gud, vänd dig till Kristus, och han kommer till tro. Och han blir så djupt berörd av Gud. Och han blir inte bara en av de största teologerna i kristenhetens historia, utan också en av de skarpaste filosoferna som vi har haft i vår mänskliga historia. Då skriver han så här när han har kommit hem till Gud. Obegriplig och omutlig är kärleken från Gud. För det var inte efter att vi blev försonade med Gud genom Jesu Kristi blod som han började älska oss. När han älskade oss före världen grundlas, så att vi tillsammans med Guds son skulle bli Guds söner och döttrar innan vi var någonting alls. Och Gud älskar var och en av oss som om vi vore den enda att älska. Världen till slut, världens mest kända bibeltext, det måste väl vara Johannes 3:16, en del av er kan den utan till. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Det här är oändligt stort. Tänk om Guds kärlek hade en gräns, men det har den inte. Jesus Kristus och Gud älskar alla människor över hela världen. Det finns ingen gräns, utan Guds kärlek är oändlig och gränslös och villkorslös. Det gäller universellt för hela världen, för alla människor i alla tider. Och det ultimata beviset och höjdpunkten och klimax på detta är Kristus på korset för hela världens skull. Gud älskar hela världen, oförtjänt, självutgivande, gränslöst. Ditt liv betyder något för Gud. Den kärleken är så stark att den har en ofattbar magnitud, så stark att Kristus dör för hela mänskligheten. Alla generationer, alla folkslag, alla fattiga, alla rika, alla starka, alla svaga, alla svarta, alla vita, alla människor är inbjudna till Gud. Så älskar Gud världen. Hans kärlek är konstant, bestående. Den har ingen början och ingen slut. Gud fortsätter att älska oss i evigheternas evighet. Det är därför det är så stort att lära känna Gud. Det är ett obestridligt faktum att denna kärleken innebär att vi inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Inte ska gå under utan ha evigt liv. Ingen av oss vet hur länge vi kommer att leva. Och när livet går mot sitt slut, tänk att få tänka. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den här är helt icke-diskriminerande. Gåvan kan ges till vem som helst över hela världen utan undantag. Det finns bara en enda fråga. Om du tror på Jesus Kristus som Guds son och världens frälsare. Det betyder att det är den kristna kyrkans uppdrag att säga till alla människor i hela världen. Gud älskar dig. Det är den kristna kyrkans uppdrag. Hela världen behöver få höra att Guds kärlek är gränslös, orubblig, trofast, evig, tar aldrig någonsin slut. Och jag vill avsluta med några korta exempel. Äktenskapsbryterskan som kommer till Jesus. Allt har gått fel. Hon borde ju dömas. Vad säger Jesus? Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Eller ta rövaren på korset. Jesus, när du kommer till ditt rike så tänk på mig. Vad säger Jesus? Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Eller tänk när Jesus blir fastspikad på korset. Vad säger han? Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Vad är detta för kärlek? Ja, det är en villkorslös kärlek som inte har någon som helst gräns. Gud älskar dig. Han älskar mig. Med de orden kan du leva och dö. Fader vår som är i himlen, jag tackar dig för var och en av oss som är här idag. Välsigna oss att vi kan dras in i din närvaro, in i din kärlek, in i din helighet, Herre. Och jag ber att det skulle få göra skillnad i våra liv, att veta att våra liv betyder någonting för dig, Herre. Det gör vårt liv så oändligt mycket större. Och jag ber att du ska välsigna den som behöver det. Möt med oss idag med din kraft. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.